Den 8 februari 1997.
Nyheter nu. Idag har judiska världskongressen lagt fram nya dokument som visar att delar av Nazitysklands V2-raketer tillverkades i Sverige. I ett dokument beskrivs hur ett amerikanskt fartyg utsattes för en tysk raketattack i januari 45. Besättningen hittade sedan delar av raketerna som hade en tydlig ursprungsbeteckning, Made in Sweden. Judiska världskongressen har också lagt fram gamla dokument från amerikansk underrättelsetjänst som visar att svenska Röda Korset under kriget förmedlade korrespondens mellan nazister i Tyskland och sympatisörer i Sverige. Judiska världskongressen har det senaste året gått igenom amerikanska arkiv i första hand för att kartlägga Schweiz agerande under kriget. Men nu säger en talesman att man kommer att inrikta forskningen också på andra neutrala länders agerande under andra världskriget.
Det var radio denna dag. Här är TV-rapporten.
Den judiska världskongressen har publicerat dokument som anses bevisa att det fanns svensktillverkade delar i de fruktade V2-raketer som tyskarna använde under andra världskriget och som dödade tusentals människor. Uppgifterna kan vara riktiga, säger svenska historiker.
V2-raketen, terrorvapnet som en desperat Hitler satte in hösten 1944 för att försöka vända krigslyckan. Raketen blev tusentals människors, främst britters, död. Och det var en attack i januari 1945 mot den nyligen befriade hamnen i Antwerpen som nu, 50 år senare, kom att kasta skuggor mot Sverige. Besättningen på ett amerikanskt fartyg där i hamnen bärgade delar av raketen, märkta Made in Sweden. En upprörd amerikansk tjänsteman skrev brev och berättade om fynden som beskrivs som finmekaniska drivhjul och axlar till USAs regering. Och nu har brevet blivit offentligt genom judiska världskongressens sökande i amerikanska arkiv efter pengar och tillgångar som stals av nazisterna från förvintelsens offer.
Kan det vara så att svenska forskare, svenska företagsledare kunde veta att svenskt material, typ kugghjul, skulle användas i den här typen av tyska raketer?
Än så länge har det inte kommit fram något material som tyder på den saken. Det tror jag inte. Och det var ett mycket hemligt projekt, V2-projektet. Jag tror inte att man på svensk sida har känt till detta. Och hade man känt till det, då tycker jag, det är ju naturligtvis inget bevis. Men hade man känt till det, då borde man ju rimligen inte lämna ut uppgifter på det sätt som direkt ger hänvisning till att det är gjort i Sverige. Då skulle man ju ta bort ursprungsbeteckningen, tycker jag.
Järnmalm, kugghjul, ja, större delen av den svenska exporten gick till eller via Tyskland under kriget. Därför kan mycket väl svenska delar ingå i V2-raketerna, hävdar flera historiker idag. Och på UD ser man idag allvarligt på uppgifterna och sätter nu igång egna undersökningar. Enligt den amerikanska rapporten skulle också svenska Röda Kors-medarbetare ha smugglat förbjudna brev och föremål mellan tyska nazister och svenskar. Och fler uppgifter om Sverige och förhållandet till omvärlden under kriget kommer att komma fram, tror historikerna.
Jag tror inte alls att det är slut med detta. Det kommer säkert ännu fler saker. Men jag tror att man ska vara lite, som jag sa, lite försiktig med innan man drar allt för vittgående slutsatser av detta. Eftersom jag tycker man måste ha en koppling till att man på svensk sida har vetat vad det skulle användas till. Och det förfaller inte vara så.
Sverige den 13 april 1997. Återblick.
Minnena måste hållas vid liv så att historien inte får en chans att börja om igen. Så skriver Ingeborg Karlsson från Grebbestad i en nyutkommen bok om sin barndom i Tyskland. Hennes föräldrar var emot nazisterna, men det fick hon aldrig veta. Det var mycket föräldrarna inte berättade för henne. Till exempel vad nazisterna stod för. Uppvaknandet när hon förstod att hon levt med en lögn blev svår.
I 30 år jobbade hon på Lilla Edets pappersbruk. Idag bor hon i Grebbestad. Men Ingeborg föddes 1936 i Tyskland och växte som barn upp i krigets och nazismens tredje rike.
Herr Goebbels talade om för oss att vi ska bara härda ut. Vi ska få världens lön för detta. Så trodde ju alla på det, i varje fall som barn. Och Hitler, det var ju den stora drömmen att få se honom i livet en gång. Det var ju drömmen för alla barn. Det jag brukade se var när unga män mönstrade. Och det var mycket musik, sång och dans och förväntansfulla ungdomar. Det såg vi nästan dagligen. Så krig, det var någonting roligt för oss. Man lekte in ideologin i de små barnen. Så det var ett sätt att fånga dem. De visste, det var så utstuderat, så det är helt otroligt. Alltså, jag tror inte ett barn kan själv befria sig från det. Det finns inga som helst möjligheter.
Jag har skrivit en bok med rätt så märklig titel. Varför fick inte jag fira Hitlers födelse då? Vad menar du med det?
Ja, det var just en sån händelse. Det var 1944. Och jag minns det precis som det var igår. Vi hade då övat i veckor, om inte månader, med alla patriotiska sånger i skolan. Och nu skulle då den stora dagen komma. Och då förbjöd min mor oss att följa med. Och hur hon lyckas med det officiellt att hålla oss undan det här, det vet inte jag. Jag vet att jag var vansinnig. För att jag ville göra som alla andra barn. Jag ville vara med där. Och far dämpade oss hela tiden. Och jag förstod inte riktigt, men han hade ju naturligtvis väldigt svårt. Han kunde inte gå ut öppet med det. Utan att det hade ju kunnat kosta honom livet. Det fanns ju barn som angav sina egna föräldrar. Man blir ju uppmanad till att göra det. Att om föräldrar säger någonting om fyren. Man hade då vissa stolpar. Om föräldrar eller bekanta eller vänner sa någonting emot regimen. Så skulle man anmäla det. Och sen tog det inte lång tid.
Det hade du kunnat ha gjort.
Jo, det tror jag. Det tror jag lätt. I varje fall när jag var upprörd, när inte jag fick gå till vissa tillställningar, som exempelvis Hitlers födelsedag, då hade det varit fullt möjligt att jag hade kunnat rusa iväg och sagt visst. Vi såg dagligen kolonner med straffångar från Theresienstadt, och de var kedjade in till varandra. De hade randiga fångdräkter på sig. Och vi barn, vi tittar på dem utan något som helst medlidande. Därför man hade sagt till oss att det är förbrytare och kriminella. De ska ni passa er för. Och det trodde vi ju på.
När gick det upp för dig att det inte var på det sättet?
Det gick inte upp för mig förrän efter kriget. Och de allierade hade då byggt upp utställningar i hela Tyskland, i varje liten by faktiskt. Fick alla skolbarn passera dessa utställningar. Man fick då se på tortyrredskap och man fick se siffror, statistik på alla döda. Man fick se gasugnar, hur det fungerade. Och hemskheter som var oförställbar. I varje fall för ett barn som är 10 år gammal. Och det nämndes även Theresienstadt på dessa plakat. Och jag minns så väl att jag var så totalt chockad när jag kom ifrån den här utställningen. Jag sprang genom gatorna och hem. Och jag vet att jag ryckte upp dörren och jag ropade. Jag sa till min far, vet du vad de säger? Vet du vad de säger? Vad vi har gjort? Vi har tagit död på 6 miljoner judar. Det säger de. Jag var fruktansvärt upprörd. Och Theresienstadt, pappa, i Theresienstadt, så här, du vet som ett barn då, är upprörd. Och för första gången den hemska sanningen droppar in i själ och hjärta. Och då bad han mig sätta här, så jag ska prata med dig. Och vi satt ganska länge och talade om det här. Och han sa, nu kanske du förstår mig lite bättre, att jag inte ville tillåta att ni går på alla dessa manifestationer och fester. Att ni skulle inte deltaga i det. I varje fall inte om jag kunde undvika det. Nu vet du vad som ligger bakom det. Det är sant, sa han. Och du får lära dig leva med det. Att man har den här kollektiva skulden att bära på som tysk. Det tror jag aldrig man kan... Det går inte att förneka nu.
Kan du förstå att det idag finns ungdomar som lockas av nazistiska idéer?
Jag kan inte förstå det. Att det finns folk som kan ställa upp på dessa idéer med facit i handen. Det är för mig det är helt otroligt.
Vilka hoppas du på ska läsa boken?
Ja, naturligtvis alla, men helst ungdomar som inte har bestämt sig, som är lite vilsna, som inte vet. Det skulle jag vilja att de läser det nu.
Ingeborg Karlsson, författare och vittne till stämningarna i Tyskland på 30-talet. Varför fick inte jag fira Hitlers födelsedag heter alltså hennes bok.
Den 7 maj 1997. Mer om det tyska naziguldet.
Sverige och andra neutrala länder kritiseras idag skarpt i en amerikansk rapport om det så kallade naziguldet. Neutraliteten kolliderade med moralen, hävdar amerikanerna.
Det var fasansfulla upptäckter de allierade gjorde efter invasionen av Nazityskland. I den här lådan finns mängder med utdragna tänder med tandguld som stulits från förintelsens offer. Tandguldet smälte sedan ner tillsammans med stulet centralbanksguld och såldes till neutrala länder, visar den nya rapporten som bygger på 1 miljon dokument som offentliggjorts först nu.
The report documents one of the greatest thefts by a government in recorded history. The confiscation by Nazi Germany of an estimated $580 million of central bank gold, which would be worth about $5.6 billion in today's values, along with indeterminate amounts of other assets from individual victims of Nazi atrocities during World War II.
I rapporten riktas skarp kritik mot de neutrala länderna, däribland Sverige.
The report makes painfully clear that neutral countries, Argentina, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and until the last 3 months of the war, Turkey, were slow to recognize and to acknowledge that this was not just another European war. Neutrality collided with morality.
Framförallt kritiseras Schweiz agerande. Schweiz hjälpte nazisterna och vägrade samarbeta med de allierade efter kriget när de inte ville återlämna stulet guld. Rapporten kritiserar också de amerikanska myndigheterna som vid den här tiden inte satte tillräcklig press på de schweiziska bankerna. Nyupptäckta dokument visar också att Schweiz handlade med smycken som stulits från fångarna i koncentrationslägren. Det naziguld som ännu idag inte är återlämnat är värt omkring 70 miljoner dollar och nu föreslås det bilda en fond för nazismens offer.
$70 million is a pittance for countries, but it could be of significant help to those aging survivors who this report makes clear did not receive anything close to the justice they might have.
Entydigt och reservationslöst pekade Sverige ikväll ut som ett av de neutrala europeiska länder som genom att handla med Nazitysklands guld, stulet från den judiska befolkningen, bidrog till att förlänga det andra världskriget. Detta sker i en rapport som presenterades av det amerikanska handelsdepartementet och som skrivits av statssekreteraren där, Stuart Eisenstadt. Judisk guld stals på alla sätt, inklusive tandfyllningar från judar i koncentrationsläger. Rapporten betecknades ikväll av den judiska världskongressen som, citat, en milstolpe. Och planer finns för en internationell konferens i höst för att diskutera kompensation till offren. De neutrala länderna, Schweiz klandras hårdast, tvättade stulet guld, men understryker rapporten, det finns inte bevis för att länderna visste att guldet var stulet. Staffan Heimersson, Washington.
Permittenttågen 1940, en återblick i maj 1997.
Sveriges förhållande till Nazityskland under andra världskriget. Adolf Hitler trodde att han skulle möta en helt annan, så här. Adolf Hitler hade räknat med ett betydligt större tillmötesgående från svensk sida när han begärde att få skicka tyska trupper genom det neutrala Sverige.
Det här framgår av en personlig skrift om sitt liv som Hitlers emissarie i Sverige lämnade efter sig till familj och vänner innan han avled i slutet av 80-talet. Jan Mosander.
Doktor Karl Schnurre var Adolf Hitlers personliga sändebud i Sverige under kriget. Det var han som 1941 inför kung Gustav V och statsminister Per Albin Hansson la fram Hitlers och nazisternas krav på att få transportera en division tyska soldater och officerare på tåg genom Sverige. Divisionen Engelbrecht som den hette med 13 700 man. Sverige gick till slut med på kravet efter att kungen hade hotat avgå om det skulle bli ett nej. Före sin död så skrev Karl Schnurre ner sina egna minnesbilder från den här tiden och spred dem i kopior bland anhöriga, vänner och arbetskamrater. Ekot har fått del av dem via en av hans gamla grannar i Bonn i Tyskland. Det finns fortfarande stora luckor i vetandet om förhållandet mellan Sverige och Nazityskland under kriget. Och docent Alf V. Johansson, som är en av Sveriges främsta experter på det här området, säger att Karl Schnurres minnesanteckningar ger en tydligare bild av Hitlers ansträngningar för att få sända ytterligare en division med 15 000 man genom Sverige.
Ja, det är ju intressant att se hur mycket Hitler var engagerad för att tyskarna skulle få sända den här divisionen genom Sverige. Schnurre, som då hade att framföra det här kravet, han var nog medveten om att det skulle bli ytterligt svårt att få svenskarna att acceptera ännu en division genom Sverige. Och det la han ju fram för Hitler, men Hitler ville inte lyssna på det örat, utan han trodde uppenbarligen att han genom ett brev till svenska kungen skulle kunna övertala svenskarna att acceptera ytterligare en division.
Den svenska regeringen sa nej till flera landtransporter av tysk militär. Men Karl Schnurre skriver att det spelade i praktiken ingen roll eftersom regeringen istället erbjöd tyskarna att genomföra sina trupptransporter till sjöss längs den svenska kusten och också ställde upp med svenska krigsfartyg för att skydda dem. Alf V. Johansson.
Det erbjöd ju en relativt säker transportväg för trupperna i att man kunde gå längs den svenska kusten och därmed så minimerades ju risken för eventuella anfall från ryssarnas sida.
Hitlers sändebud i Sverige, Karl Schnurre, träffade Gustav den femte flera gånger och beskriver honom som en imponerande gestalt, trots att han redan var över 80 år gammal. Han ville gärna vara till lags, men den svenska riksdagen hade stoppat honom. Det var ju mycket svårt att fatta beslut i en demokratisk stat, sa kungen till Schnurre. Bland sina svenska vänner så nämner Karl Schnurre särskilt industri- och tidningsmannen Torsten Kryger, som var bror till tändstickskungen Ivar Kryger. Torsten Krygers roll och förhållande till tyskarna under kriget är fortfarande till stor del outforskat, säger Alf V. Johansson.
Han var ju ägare till Stockholms-Tidningen och Aftonbladet och innehade på så sätt en relativt betydande position när det gällde svensk opinionsbildning. Men hur han utnyttjade detta och vilka kontakter han hade, vilka planer han hade och under åren 40-41, det är mycket lite känt då.
Docent Alf V. Johansson, Jan Mosander var reporter.
Den 22 juli 1997. De som var med, de satt själva i Auschwitz, det nazistiska koncentrationslägret. De är numera svenska medborgare och berättar här.
Det handlar väldigt mycket om mörkret. Jag ser springorna i godsvagnen och jag kan höra rasslet av det här dörren som stängs igen för alltid.
De här vagnarna var väl avsedda för 10 hästar kanske. Du vet, sådana vanliga boskapsvagnar som de ser väl vara samma storlek idag, så kan jag tänka mig. De räknade till 80. Vi föstes in, män, kvinnor och småbarn. Och vi föstes in och de räknade av till 80. När 80 det var avräknat så smällde de igen dörren och plomberade utifrån.
I liten springa så fick vi dricksvatten någon gång. I en hink, och det var ju nästan slagsmål och tumult för att komma åt det här dricksvattnet. Och det flesta, det nästan halva innehållet härdes ut på grund av att människorna slogs för att få någonting till livs.
Första dagen så var det ungerska namn. Men så småningom så övergick de här namnen då i polska stationsnamn. Och då var vi väldigt rädda. Vi var ju ordentligt rädda allihopa.
Och sen på kvällen en dag, antar jag att det var dag, eller det började skymmas, då började vagnarna bromsas in, och så var vi framme någonstans, och så småningom öppnades det här vagnsdörren.
Och då klättrade jag upp igen och så skulle jag stava mig igenom namnet, stationsnamnet, och då stod det Auschwitz.
Så småningom när vi föstes in i en avgränsat område som var omringad med ståltråd, elektriska staket och strömförande staket. Men innan vi kom dit så kom vi i olika grupper, och genom det så förlorade kontakten med mormor och morfar direkt, utan att kunna säga adjö till varandra.
Så fort vi hade klivit av tåget så skrek tysken, minns jag, att männen ska till ena sidan och kvinnor och barn åt andra sidan. Så att när vi klev av, så innan jag hann överhuvudtaget reagera så var pappa borta. Jag sa adjö till pappa. Jag vet inte, det har gått så väldigt fort det där med att männen skulle separeras från kvinnorna. Så att han var bara borta.
Ja, vi kom till Bergen-Belsen och där såg vi naturligtvis skorstenar igen. Och där sa man att ni har inte mycket att vänta på, utan de kommer att gasa ihjäl oss och kremera. Så vi gick med den där dystra slutsatsen. Och när vi kom in i Bergen-Belsen så såg vi att det var ju det mest helvetiska bland alla de andra läger.
Vattnet som strilade ner från taket, och vi stod ju nakna där när vi fick lämna ifrån oss inte bara våra små egodelar men även våra kläder.
De skulle skala av oss håret. Jag hade långa svarta flätor som räckte ända till ner till stussen. Det var väldigt vackert, jag var väldigt stolt på mitt hår. Och då är det bara att sätta sig, och så kom han med en sån där maskin och skalade av allt hår, både alltså under armarna och överallt. Så att vi, ja. Och där stod man alltså spridsprångande naken, utan hår, utan identitet, var berövade sista uns av mänsklig värdighet. Och så stirrade jag på mina kamrater då, jag kände inte igen någon. Plötsligt så märkte jag att jag hittade inte min syster heller, för att alla var oigenkännliga. Jag började ropa hysteriskt efter henne och hon såg inte heller mig. Så småningom så fann vi varandra och stod vi tag i varandras hand, och sen började jag, fick jag sådär hysteriskt skrattanfall, så jag bara skrattade ända tills var någon som kom och slog till mig, och sen så besinnade mig, så började jag gråta.
Det stank där utav urin och exkrementer överallt. Det var ukrainska vakter som var mycket, mycket grymma. Och där har jag upplevt att se många utav mina kamrater, många utav mina bekanta som hade otur att få diarré. För alla hade det, vattnet var förgiftat, maten var förgiftad, de fick bloddiarré eller en mycket svår dysenteri. Och då kunde de liksom göra sina behov i sängen, de hann inte gå till toaletten. Och jag såg med mina egna ögon hur de tvingades, både utav ukrainska vakter och SS, att äta upp sina egna exkrementer.
Alltså, vi stod i en lång radda, kommer jag ihåg, och det är komiska, märkliga, du vet hur tatueringen själva tekniken går, att man gör små punkter, prickar in olika nummer och siffror i underarmen då. Och några i den här gruppen som jag befann mig fick fel nummer, så de fick stryka över, tatuerade över med en kryss då, och så skriva in ett nytt nummer. På något sätt så hade de en märklig bokföringssystem. De var ju fruktansvärt noggranna.
Jag vet att jag gick fram då ganska snart efter vi hade blivit installerade. Så gick jag fram till en av de här tjejerna och frågade henne om när kommer våra föräldrar? Och så stirrar hon på mig som jag inte var riktigt klok ungefär. Och då så pekar hon på en skorsten som spydde ut någon svart hemsk rök. Och så var det den här lukten då som jag kände med samma som jag beskrev när vi kom in. Det där var hela tiden samma lukt som jag inte kunde liksom, visste inte varför det kom. Och då så pekar hon på den här skorstenen som spydde ut en svart rök, och sa hon, är du inte klok? Vad tror du att du är på? I villohem har du kommit till sanatorium. Om du ser röken, där ser du det. Där inne brinner era föräldrar och era småsyskon, så de får ni faktiskt aldrig se mera.
Han var vanlig tysk ordningspolis från Leipzig, som sagt var, inte något annat. Han gick in i gettot och promenerade, för det var bara tyska polisen som fick gå in, och promenerade på den där gatan som jag såg, som jag bodde vid gränsen. Och sen tog han fram pistolen. Det gick ett par, en övre medelålder, ganska hyggligt klädda inom gettot, en man och en kvinna med en liten hund. Och han tog fram pistolen och sköt dem båda två, mannen och kvinnan. Och sen vände han och gick ut från gettot. Och den där hunden, den blev helt förskräckt, den sprang runt dem här. Men han sköt dem och dödade dem på platsen, alltså dödande skott. Inte så att han ville straffa dem så att säga, men döda dem. Och den lilla hunden, den sprang in i vårt hus eftersom det var nära gränsen. Och min mor grät och gick ner efter hunden. Och den hunden stannade hos oss sen.
Min mamma gav mig rikligt pengar om jag kunde behöva någonting. Och jag stod i kön. Det var razzior. Bilkorsarna gjorde razzior och det var en kö. Framför mig i kön var en kille, kanske 1-2 år äldre än jag. Han hade sina papper, visade pappret. Förstår kristen, allt var okej. Men de ville kolla honom, tog honom in i trappuppgången. Troligen han tog ner han byxorna, så efteråt sköt honom, och så kom de ut skrattande, han var jävla jude. Så kom razzia närmare och närmare till mig, och då hände ett under, eller jag vet inte vad jag kan kalla det. Så kom engelska eller amerikanska flyg och började med bomba i det närmaste området, och då var alarm också, så alla sprang bort. Så jag stod där och jag var jätteglad. Jag var den enda kanske som var inte rädd, annars jag var inte särskilt modig, men på denna gången var oerhört lugnt och jag var inte rädd för flygalarmet och flyget och allt, och då räddades mitt liv.
Det var när vi den lilla spillran som fanns kvar i lilla gettot. Och vi var ju oerhört underkuvade. Vi var få kvar, några tusen, 50 000. Vi var hungriga. Vi har genomgått flera svåra vinter utan att kunna elda. Vi var utmärglade i det närmaste. Men mycket få dog av hunger. Och jag minns att då fick vi var på en arbetsplats utanför ghetto. Hos Moshe Vitrova hette arbetsplats. Och då kom det order att alla judar ska tillbaka till ghettot. Det lilla ghettot. Och vi gick dit tillbaka. Och det var en uppställning utanför ghettot. Alla judar var uppställda där. Och i ghettot så gick de runt tyskarna. Och letade efter de som gömde sig. För i lilla ghettot gömde sig. De, bland annat så plockade de fram en del barn. Inte små barn. Men pojkar. Främst pojkar. I ålder 8-12 år alltså. 7-12 år. Och sen sköt de andra liksom. Man hörde att de sköt där. Och när vi stod där uppställda i raden. Degenhardt själv var inte där. Nej. Då gick fram. Två pojkar gick ut från det här. Och jag kände en av dem. Det var min äldre kollega. Bara två år äldre. Ijo Feiner. Och de ropade. De var ganska nära mig. De gick ut från raden. Och de gick några steg framåt. Och de ropade. Ni får inte längre döda oss helt ostraffade. Det var vad de ropade. Ni får inte längre döda oss helt ostraffade. Och en av dem tog fram en kniv och den andra tog fram en pistol. Och försökte skjuta den officeren som ledde detta. Och det klickade den där pistolen. Och då tog den andra och gav sig på honom med kniven. Alltså. Och han knivskar honom med sin kniv. Och de blev dödade på platsen.
Vi måste ha varit en syn där för gudar med de här gråa fångtraserna och kala gässor och allt det där. Men så fort vi bara kunde få tag på tygbitar trasor så försökte vi binda det som turban på huvudet då för att dölja de här kala gässorna så att försöka få tillbaka någonting av vår kvinnlighet. Så jag tror att det är någonting som man aldrig upphörde att tänka. I varje fall så har jag själv och med mig de som jag minns har inte kommit så långt att vi skulle vi kämpade för att bevara det, både lite mänsklig värdighet och med det och även vår kvinnlighet, det tror jag.
Ja, jag såg ju var det här, dessa vagnar kom ifrån och då tänkte jag att jag såg ju, kunde se att om jag nu springer riktigt tillräckligt fort medan dessa strömförande grindar står öppna så hinner jag fram och tillbaks och tar ett kålhuvud som låg på marken. Jag måste hinna. Jag skulle kunna klara det här. Och jag peppade upp mig själv. Jag sa ingenting till någon om min plan. Och jag klarade det här faktiskt en dag. Jag tyckte att det var väldigt viktigt och spännande. Och jag hann då och tog i min klänning där kålhuvudet och sprang tillbaks. Precis i, jag bråkdelen av några sekunder hann jag innan de grinnarna slöts igen bakom mig. Och klarade det här med ett kålhuvud i min famn. Thank you.
Alltså sista natten före befrielsen så blev vi beordrade att gå ner och samlas där vid appellplatsen. Och när vi kom fram, vi hann knappt ta kläder på oss. Och det var ju inte meningen eller att man skulle ha kläder på sig. Så samlades vi där och då såg vi att vi hade stora projektorer riktade mot oss. Vi såg samtidigt i mörkret att det fanns liggande SS-män på monterade kulsprutor och maskingevär som var riktade mot oss. Och då stod vi där, blev vi räknade, för de visste hur många det var, och att vi skulle vänta på någonting. Men vad, det är ingen som talade om, men vi förstod mycket snart att de väntade på en order för att liksom meja ner oss. Sen förstod vi också nästa dag att de hade förberett massgravar för att kasta ner alla dessa lik. När vi hade väntat där i kylan i 4-5 timmar alldeles nakna, så plötsligt så kom det någon som sa någonting till befälhavaren där. Det var doktor Klein som var chef för Bergen-Belsen-lägret. Och då beordrade han att vi skulle gå tillbaka till våra baracker. Och då med piskslag och gevärskolvslag så jagade de in oss. Men vi förstod inte det hela. Sen dagen efter, så på morgonen, så upptäckte vi att alla SS och allting hade avlägsnats. Att det fanns ingen. Tornen var tomma. Vi hade faktiskt mitt emot vår barack så hade vi några SS-vakter med kulsprutepistoler riktade mot oss. Och det fanns ingen där. Och så förstod vi att någonting var på gång. Men vad, det visste vi inte riktigt. Så sen så småningom, så när det dröjde flera timmar efteråt, så såg vi en lång gestalt som kom in i vår barack. Vi var faktiskt den första baracken där nedanför tornet. Sen kom andra baracker efteråt. Och var klädd i en vit, helvit dräkt med skydd på huvudet. Och vi kunde inte se vederbörande. Men när vederbörande kom in i baracken så skrek han shalom. Det var general Alan Patton, den första pansarbrigaden som hade kommit in. Sen kom engelsmännen också in. Och han sa några ord på engelska och sa att ni är befriade.
Dagar så låg vi på golvet på någon madrass uppsamlingsläger där och sorterades ut då bland de döende som ändå vi som hade någon chans att överleva plockades ut. Och så vet jag ju att jag vaknade till sans i en tält då där vattnet omgav mig och hörde det här droppandet och jag hörde identifierade bekräftelsen över att hon lever, sa någon. Och då förstod jag att jag levde.
Vi sattes på sådana här stålbäddar och vi tvättades. Och så fanns det amerikanska och engelska soldater som bevisade detta och sa, gav order att man skulle tvåla en gång till eller flera gånger tills de ansåg att man blev ren. Och när vi blev rena så transporterades vi till ett sjukhus. Från det sjukhuset så kom vi till Svenska Röda Korsets tält eller tältar. Och det fanns en doktor här från Göteborg som heter Philipsson. Han var med där. Och vi transporterades sen till Kiel eller Hamburg och därifrån med båten till Uddevalla.
När jag lämnade ju det här dödsbaracken så blev jag något diffus minne av att vi blev tillfrågade om vi ville återvända till Ungern, alternativt stanna kvar i Bergen och vänta, Bergen-Belsen, och vänta att någon anhörig skulle hitta oss, eller också komma till Sverige. Och vi direkt utan någon tvekan valde Sverige.
Vi var naturligtvis väldigt upptagna med att starta på nytt, utbilda oss, hemman, barn, ny familj och allt det där. Och vi ville inte se tillbaka. Ville vi inte. Jag har inte pratat med mina barn när de var små. Jag ville inte. De visste ju naturligtvis alltid att det är någonting, att de inte är som alla andra, jag är inte som alla andra. Jag hade berättat, fast de visste ändå. Men jag var aldrig beredd på att börja tala för en, ja, säga 5 år sedan kanske. När jag började, det plötsligt så kom det filmer. Plötsligt så var det Showa eller någon annan film och sådär. Och det underlättade för oss att börja tala. Och sen kom vi då underfund med att, herregud, nu är det bråttom. Är det så att vi ska vara vittnen, då måste det ske nu. För sen blir det för sent, så snart så är det inga kvar av oss.
Dessa frågor då, av skuld, varför jag överlevde, varför inte hon och varför inte alla de andra?
Om judiska förmögenheter insatta på bank i Schweiz under andra världskriget. Vem satte in dem 22 juli 1997?
Ja, schweiziska banker publicerar idag en lista över 1500 till 2000 namn på personer som satt in pengar under andra världskriget men aldrig rört dem sedan dess. Det finns misstankar om att många av dessa konton tillhörde judar som försvann under kriget. Minst 6 av de konton som publiceras har anknytning till Sverige. Jan Nissell är ordförande i den judiska församlingen i Stockholm och han säger att den offentliggjorda listan är viktig också för den svenska sökandet efter sanningen om vad som hände med de judiska tillgångarna under kriget.
Det är oerhört viktigt att komma till rätt med vad som hände i Sverige också. Ja, men det är ju så att för varje människa, och det vill jag säga att oavsett jude eller svensk, för varje person, varje individ är det viktigt att kunna veta att allt har gått rätt till. Och att det finns en rättvisa. Skedde det inte en rättvisa för 50 år sedan, så får vi som efterlevande se till att den rättvisan kommer fram.
På listan som den schweiziska utredningen publicerar i 28 tidningar runt om i världen samt på internet finns 6 personer eller företag som hade adress i Sverige, de flesta i Stockholm. Den schweiziska utredningen har enbart som uppgift att undersöka privata konton i de schweiziska bankerna och den är bara en av 3 olika utredningar som söker sanningen om vad Schweiz och dess banker gjorde med bland andra judiska tillgångar under och före andra världskriget. Enligt Jan Nissell visar listan som publiceras att det funnits en mängd konton och att de som haft konton som försvunnit nu kan kräva ersättning.
Det är den första rapporten från den här kommissionen. Det kommer att komma flera. Vi vet inte heller idag hur många konton eller papper, dokument som är förstörda. Vi kan bara anta att under resans gång så har det förstörts otaliga handlingar om konton. Och det är första konkreta bevis på att det finns en stor mängd judiska konton som är konfiskerade eller som är borta. Men som nu kommer fram så man kan se att det finns orsak att begära ersättning för detta.
Rolf Wirtén är ordförande för den svenska naziguldkommissionen som ska undersöka vad Sverige och svenska affärsmän gjorde under kriget med judiska tillgångar. Och enligt Rolf Wirtén så ska kommissionen nu ta kontakt med de som finns kvar i livet av de svenskar som ingår på den nu publicerade listan.
Det utgår jag från att jag har som sagt var inte sett något material, men jag kan inte förstå varför vi inte skulle göra det. Vi är ju som jag sa intresserade av att få veta så mycket som möjligt, så att det är inte så lätt för oss att få tag på dokument som bevisar.